P3, Sveriges Radio.
Över den mongoliska steppen ljuder strupsången från hundratals shamaner. Trummornas dån mullrar över slättlandskapet. Året är 1206 och det här är ett historiskt möte. Den största kuriltaj som de mongoliska stormännen har kallats till på länge. Uppställda på sina hästar bildar de en gigantisk cirkel runt en man. En senig, kortväxt man. Med stadig blick ser han ut över församlingen med sina mandelformade kattögon. Så tystnar det frenetiska trummandet och den hypnotiska strupsången. Den seniga mannen i mitten tar till orda. Lovar fred i regionen. Lovar att han ska stifta lagar som bringar ordning på den röriga steppen. Och stormännen mumlar i medhåll. Tiden är kommen för en ny ledare. Och så ber mannen med kattögonen om deras förtroende. Ber om att få gå från att vara Temujin, en uppkomling med ambitioner, till att bli Genghis Khan. Härskare över precis allt i hela världen.
Det här är berättelsen om Temujin. Den utstötta, faderlösa lilla pojken utan framtidsutsikter. Som blev en av världshistoriens mäktigaste härförare, Genghis Khan. Och grundlade ett imperium av osannolika proportioner.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det ofantligt stora mongolriket skapas under en period av ungefär 25 år. Och det är en man som står i spetsen för hela företaget. Och lika osannolikt stort som hans rike är, lika orimligt är det att det är just han som lyckas med den här vansinnesbedriften. För det är ju egentligen helt otänkbart att någon, oavsett bakgrund, viljestyrka eller rikedomar, kan bygga upp ett rike som sträcker sig över hela Asien. Mellan Stilla havet i öster till Kaspiska havet i väster. Och det här på mindre än en halv livstid. Men hur går det till? Hur blir en pojke vid namn Temujin, faderlös och utstött från sin klan, Genghis Khan, alltings härskare? Steg 1. Man lär sig att strunta i betydelsen av blodsband. En av Temujins, som är Genghis Khans riktiga namn, tidigaste läxor i livet, är att det är förbannat orättvist. Och att om du ska få något gjort så får du göra det själv. Temujin, hans mamma och hans 6 syskon blir uteslutna ur nomadklanen när hans pappa mördas av en rivaliserande stam. De förvisas från gemenskapen och tvingas leva ensamma på steppen. För det är på den eurasiska steppen som Temujin är född. En ogästvänlig plats sydost om Baikalsjön i nuvarande Mongoliet med vidsträckta slätter, karg öken och ilsket klimat. Ett högst omysigt ställe att leva på, kanske särskilt om man är nomad. Här är det inte bara Temujins eget folk, olika mongoliska stammar som bor, utan där finns en massa olika grupperingar. Turkiska folk, som till exempel tatarerna, och ett helt gäng andra befolkar området. Och de är nomader, flyttar runt och lever av det som jorden har att ge i form av jaktbyten och bete för sina djur på den enorma landmassan. För det är ett gigantiskt område, och ensam är verkligen inte stark i den här kärva delen av världen. Man behöver sin klan för att överleva. Och Temujins familj är nu utkickad ur sin gemenskap. För klankulturen är starkt hierarkisk och patriarkal. En änka med så många små barn som Temujins mamma har inget värde. Så där står alltså en ensamstående mamma med 7 barn under 10 år som får klara sig själva i det vilda. Och det är som sagt inte direkt ett människovänligt klimat de befinner sig i.
Europeer som reste dit på 1240-50-talet beskrev den här centralasien, östra centralasien, som ett enormt hav, ett stort hav.
Det här är Henrik Höjer, historiker och författare.
Eller en stor öde vildmark, tror jag Marco Polo skrev. Alltså, enormt stort, tomt och öde. Kalla vintrar, heta somrar, alltså inlandsklimat med snö och is och sånt på vintern och hetta på sommaren.
De får med andra ord kämpa för sin överlevnad. Men inte ens i den närmaste familjen kan Temujin slappna av. Den där patriarkala strukturen kommer man inte undan någonstans. Det ska finnas ett manligt högsta höns i varje familj eller grupp. Och Temujin har ju flera bröder. Ganska snabbt börjar rivaliteten mellan Temujin och hans halvbror, Bektar. Bektar är son till Temujins pappas första hustru. Männen har ofta minst två fruar i den här världen. Och nu när pappa är död tänker Bektar, som är äldst i den här splittrade familjen, ta över rodret, gifta sig med Temujins mamma och ta kommando i familjen. Vi kan väl säga som så att äktenskapet i allmänhet har inte något vidare att göra med romantik i Temujins värld. Men det här tänker Temujin inte gå med på. Och dessutom visar sig Bektar vara en snål typ. Det sägs att de rycker ihop rejält när Bektar vägrar dela med sig av ett jaktbyte. Och i deras kultur är det kollektivet framför allt som gäller. Ensam är som sagt inte stark. Man måste dela med sig för att överleva. Men det är inte direkt genom ett familjeråd vid köksbordet som såna här saker avgörs. Konflikter löser man genom att nedkämpa sin motståndare. Även om motståndaren är ens eget kött och blod.
Det är förstås en maktkamp. I den här situationen har ju deras far blivit mördad och de är halvbröder. Och Temujin är ju uppenbarligen från unga år en väldigt ärlystande person som vill ta ledningen. Och han gör ju det väldigt handfast i det här mordet. Det beskrivs den här källande hemliga historien som var en slags släktkrönika som skrevs under den här tiden eller några decennier efteråt. Men det är den källa som finns, alltså den hemliga historien. Men alltså brodermord är ganska vanliga kulturer där det inte är självklart att äldste sonen ska ta över.
Men inte ens bland de hårda steppfolken mördar man sin bror ostraffat. Temujin tillfångatas av sin gamla klan som ser sig som herrar över området. Någon ordning får det väl vara. De kan inte låta en dräpare gå lös i landet. Man sätter fast en stor träskiva runt hans hals, så han får både svårt att röra sig och kan inte äta och dricka utan hjälp. Det är en sorts portabel skampåle. Den får han bära under fångenskapen som han hålls i under flera år. Under tiden han är fängslad får olika familjer i stammen ta hand om honom och vakta honom. Det är särskilt en familj som fäster sig vid den intelligenta och karismatiska Temujin. Den här familjen är enkla människor, har inget större inflytande i sin stam. Och de har inget släktskap med Temujin. I ett samhälle där blodslinjer är superviktigt och de som räknas är aristokratin är det nog ytterst förvånande för Temujin att den här familjen bestämmer sig för att hjälpa honom. Han är ju en nobody, en utstött stackare. Men det är med deras hjälp han till slut lyckas fly undan sina plågoandar. Och här lär sig nog Temujin sin andra viktiga läxa under uppväxten. Blod är definitivt inte tjockare än vatten. Men bundsförvanter måste man ju ha. Sådana som står vid en sida när hagelstormarna river över steppen. Och har man inte tjocka släkten att förlita sig på, får man skaffa sig bundisar på annat håll. En sån hittar Temujin i sin bästa vän från barndomen, Jamuka. De lär känna varann när han fortfarande bara är en liten pojke som försöker överleva tillsammans med sin mamma och syskon, utknuffade från stammen.
De två pojkarna i 10-årsåldern står mitt emot varann och håller varandras händer. Nyss lekte de på den frusna floden och de är fortfarande rosiga om kinderna efter att ha halkat omkring på isen med benbitar fastbända som skridskor under skorna. Men nu är deras barnansikten allvarliga. De har gett varandra värdefulla gåvor, bytt leksaker med varann. En barnslig variant av en mycket meningsfull ceremoni. Och nu är det dags för den viktigaste delen. Jamuka droppar av sitt blod i Temujins mun. Temujin blundar och sväljer. Och så gör han samma sak. Droppar sitt eget blod i Jamukas mun. Nu är de förenade för evigt.
Temujin och Jamuka ser nog en gyllene framtid tillsammans. Båda är ambitiösa unga pojkar. Kanske pratar de redan som barn om att ta över världen ihop. Jamuka har något som Temujin inte har. Tryggheten i en klan. Den här vänskapen kommer bli avgörande i Temujins liv. Men det kommer komma en dag när den förbyts till ond, bråd död. Men Temujins erfarenheter från barndomen leder honom rakt in på den livsfilosofi han sen verkar ha. Undanröj dina fiender till varje pris. Oavsett om det är en främling eller din egen bror.
Stamsamhällen, även förmoderna samhällen, är extremt våldsamma och ofta präglas av långa såna blodshänder och vendettor för att varje hot måste vedgällas, annars så kommer man, nästa person hota mig också för man visar sig svag. Då är man öppen för att bli invaderad och förtryckt av sina grannar. Så att det leder till att man ständigt är i kamp. Och vi lever mer i en trygg värld så kan man liksom stå ut med att någon kallar en för en idiot, så vet man stundsamma. Men i den här världen så måste man ta, det blir en slags hederskultur. Man är väldigt mycket att folk måste vara rädda för mig och respektera mig. Man går runt och spänner musklerna hela tiden, helt enkelt, på bildligt talat.
Steg 2. Bakom varje mäktig man står en kvinna. Temujin har äntligen sin frihet och kan börja ta för sig av livet. Och i livet behöver man en fru. Ja, minst en fru. Och Temujin har ett high school sweetheart. Eller, ja, high school är det lite att ta i. Traditionen bland de mongoliska steppfolken är att trolova sig i mycket ung ålder. Och Temujin träffar kvinnan i sitt liv när han är 8 eller 9 år. Hon heter Byrte, är något år äldre än honom och tillhör en annan stam. Att hon är lite äldre är noga uttänkt. Idén är tydligen att tjejen ska vara lite mer mogen än killen, så att hon kan leda honom rätt i den sexuella mystiken när den tiden väl kommer. Men när de ses för första gången har hon förstås ingen aning om vad livet har i beredskap för dem. Hon vet inte om att det är den framtida härskaren över deras världsallt som hon har framför sig. Och han vet säkerligen inte om att han har träffat sitt livs kärlek. Men de får inte direkt en flygande start. Tanken är att Temujin ska bo hos Byrtes familj och jobba hos dem för att visa sig duglig som framtida make. Men som vi vet mördas ju Temujins pappa. Det sker på vägen hem efter att han har lämnat av sin son hos Byrte. Och då tvingas ju lilla Temujin hem till sin mamma och sina syskon som blir utknuffade ur klanen i och med pappans död. Det här är första gången som Byrte och Temujin skiljs åt. Och det kommer inte bli den sista. Och långt ifrån den mest dramatiska gången de tappar bort varann. I 7 år får Temujin vänta innan han återförenas med sin Byrte. Då är han 16 år och mer än redo för äktenskapet. Han söker upp henne igen och det blir ett lyckokast. Hon är fortfarande hans. De gifter sig. Och så vitt vi vet är de kära i varann. Men innan de ens har hunnit börja vara lyckliga tillsammans händer det som inte får hända. Det är natt på den mongoliska steppen. Temujin och hans nya brud, Byrte, ligger och sover i sin jurta, tältet av filt. Runt omkring dem sover Temujins familj, hans mamma och syskon och så 3 äldre kvinnor som också hör till familjen. Men en av kvinnorna sover oroligt, berättas det. Hon ligger med örat mot marken och plötsligt hör hon vibrationerna av hovslag långt borta. Hon varnar genast de andra som flyger upp från sina sovplatser och sliter på sig stövlarna. Tillsammans med sin familj flyr Temujin hals över huvud från det nattliga lägret. Men han lämnar sin nya fru Byrte bakom sig. Hon blir kvar, förmodligen fullt medveten om vad som kommer hända med henne.
Kvinnorna slogs man ju om på steppen. Det var ju precis kvinnor och hästar och fårjordar var ju det de här banden av män kämpade om och slogs om. Och det var en stat så många fruar för många söner. Många av de här mongoliska Genghis Khans barn och barnbarn hade ju extremt många fruar, alltså hundratals, kanske fler än så. Man rövade och stal åt Genghis Khans, eller Temujin som han hette som ung, hans första fru då Byrte, rövades bort för att våldtas, kan man säga.
Att bli våldtagen, bortrövad eller båda två är något som oräkneliga kvinnor tvingas att vara med om i Byrtes tid. Det är kutym att kidnappa sina fienders fruar. Och det är också kutym att kidnappa kvinnor för att tvångsgifta sig med dem, våldta dem och skaffa barn med dem. Det är ett sätt att utöka sin klan på, helt enkelt. Man brukar ju säga att något är som Vilda Västern när det är rörigt. Men Vilda Västern framstår i jämförelse med Temujins och Byrtes tillvaro som en extremt välordnad rättsstat, närmast ett mönstersamhälle. Så Temujin måste röva tillbaka sin fru. Han är ungefär 16 år. Och om han inte lyckas få tillbaka Byrte kan han se sig i stjärnorna efter en ny, legitim fru. För ingen vettig familj kommer vilja gifta bort sin dotter till en loser som inte kan hämta tillbaka sin tjej när hon har blivit bortrövad. Vi får komma ihåg att än så länge är han bara en spoling. Men en spoling med stora ambitioner. Det normala alternativet i den här tiden och på den här platsen är att kidnappa en annan hustru. Men det vill inte Temujin. Han vänder sig till sina gudar på berget Burkan Kaldun, en helig plats för de andetroende mongolerna. Den besjälade naturen är kanske det som kan ge honom kraft i den här svåra stunden.
Han trodde på en gud som kallas för Tengri. Det var en slags eviga blå himmelens gud. Det är en slags shamanism. Man tror att naturen är besjälad. Man har shamaner som dansar och trummar och kan påstå sig bota sjuka och hjälpa dem med sina problem som en slags präster. Men det fanns även på steppen kristna stammar faktiskt. De hade en slags syriansk eller nestoriansk variant av kristendom. Det fanns även buddhister. Efterhand blev vissa mongoliska stammar muslimer framåt 1300-talet.
Temujin tänker alltså befria sin älskade från kidnapparna. Det sägs att han högljutt klagar över att våldsverkarna inte bara tagit Byrte ifrån honom utan också skurit upp hans bröst och krossat hans hjärta. Så brukar inte de hårda mongoliska männen uttrycka sig. Normen på den här tiden är en tyst och orubblig man. Men Temujin ropar ut sin sorg så alla kan höra. Det här kanske är äkta kärlek.
Kalabaliken är total i det attackerade lägret. De mongoliska krigarna har svept in helt utan förvarning och bjuder nu på hem för gamla oförrätter. Folket i tältlägret skriker när de brutala krigarna hårdhänt jagar dem på flykten. Men en man verkar vara upptagen med något annat. Han rider hetsigt runt och spanar in i mörkret med sina kattögon ihopknipna och ropar en kvinnas namn. Byrte. Och om igen ropar han hennes namn. Högre och högre för varje gång. Tills han vrålar som ett skadat djur efter henne. Vilt svänger han runt på sin häst och knuffar undan den som står i vägen. Men så ser han vem det är. Det är hon som står där, framför hans häst. Hon har hört hans rop och nu svinger hon sig smidigt upp på hästryggen och lägger armar om sin desperata make. Nu är de tillsammans igen. Och den här gången är det för evigt.
Tillsammans med bland annat sin gamla vän Jamuka hämtar alltså Temujin tillbaka sin fru från fiendelägret. Byrte är tillbaka hos sin Temujin. Allt är frid och fröjd. Fast inte riktigt visar det sig. Byrte är gravid och det är troligtvis inte Temujin som är pappan. För i fångenskapen har hon med största sannolikhet blivit våldtagen. Ett öde som hon som sagt delar med så många andra kvinnor i sin tid. Men Temujin välkomnar barnet som sitt eget och ger honom namnet Juchi, som betyder besökare eller gäst. Kanske för att Temujin inte är säker på om barnet är hans eller ej, men ändå tar emot honom med öppna armar. Och efter det här är Byrte och Temujin trogna varandra. Ja, alltså Byrte är trogen Temujin och blir hans stabila första fru. Hon föder honom med sin sådär 11 barn som blir hans arvtagare. Men själv far han ju runt och erövrar, skaffar sig fler fruar och ligger runt i största allmänhet. För att kunna lämna efter sig legenden om att ha miljontals ättlingar runt om i hela världen, på ställen han själv inte ens vet om att de existerar ännu, måste man ju ligga i. Då räcker knappast en enda fru till. Men alla de här ättlingarna har ett pris. Våldtagna kvinnor kantar hans levnadsväg och blir mammor till otaliga barn som bär hans gener. För en stor del av de barn som Temujin avlar och som blir grunden för den enorma spridningen av hans DNA till eftervärlden är en produkt av tvång, våld och övergrepp. Steg 3. Ha bra timing. Tillvaron är alltid en utmaning på steppen. Men i Temujins tid är det faktiskt till och med lite extra svårt. Folk har inte mat för dagen. Det har nämligen blivit kallare än vanligt, en nedkylning av klimatet. Det betyder att gräset på steppen inte växer lika bra som vanligt.
Om det var torka, vid torka och minskad nederbörd, så var det förstås sämre förutsättningar för att hålla sina jordar, sina får och hästar. Det ledde till att folk svalt förstås. De levde ju på förmodligen existensminimum, merparten här, i det här väldigt karga klimatet. Så det kunde ju vara fatalt med torkperioder.
Här öppnas alltså ett förändringens fönster. Vi har sett det otaliga gånger genom historien. Möjligheten uppenbarar sig genom en större eller mindre kris. För folk är ju som folk är. Även på den här tiden. Och de är mer benägna att följa en ledare om de själva har något att vinna på hela företaget. Och rakt in i den här möjligheten till förändring galopperar Temujin. Här kommer en man som vill organisera nomadfolken och styra en armé som roffar mat från de bofasta samhällena. Men han är inte den enda som ser den här möjligheten. Och han kommer få kämpa för sin sak. Mot någon som han har lovat lojalitet och kärlek redan i barndomen. För vid det här laget har Temujin klivit fram rejält i världen. Han kommer ju från ingenstans, så han har snällt fått spela efter de regler som finns till en början. Det må vara så att han inte tror på en samhällsstruktur som bygger på aristokrati, men han förstår att han måste inordna sig i systemet. I alla fall till en början. Därför har han allierat sig med en mäktig man, en av sin döde fars gamla vänner. En inflytelserik man med samma fiender som han själv. Ett självklart drag. Den mäktiga mannen heter Ong Khan och är ledare för flera stammar. Och det här visar sig vara lyckat i en början. Temujin stiger i graderna. Steg ett är avklarat. Men han har ju större ambitioner än att bara hänga någon annan i manteln. Han tänker bygga sin egen klan. Och den ska bli större och mäktigare än någon annan tidigare. Och till en början har han en partner i det här projektet. Hans gamla vän Jamuka. Hans blodsbroder från barndomen blir Temujins biljett till maktens arena. De slår sig samman och strider sida vid sida. Erövrar andra stammar och utökar sin gemensamma klan så den blir större och större. Men Seiden lyckas som vara länge. Efter bara några år tillsammans, år 1181, när Temujin är 19 år, börjar Jamuka vilja bossa över honom. Och vi som känner Temujin vet om att han inte direkt är pepp och låter någon annan hålla i taktpinnen. Maktkampen börjar och ganska snart blir skarpt läge. Byrte och Temujin bestämmer sig för att lämna Jamuka och ta med sig alla som vill följa dem. Och nu börjar fighten mellan Temujin och Jamuka på allvar.
De var från början en slags fosterbröder och hade någon slags pakt, kan man då säga, med moderna ord. Efterhand så blev någon form av schism och Jamuka ledde de västliga stammarna och Temujin de östliga stammarna, och det här slutade någon slags urladdning och ett stort krig mellan dem. Men det intressanta är att det visar att Temujin, han var väldigt bra på att bygga upp allianser när han var svag med starkare människor, och sen bröt han dem i regeln när han var tillräckligt mäktig, och han gjorde det här i rätt tid, alltså att veta när man ska underordna sig och veta när man sen ska slå tillbaka. Så det tyder på att han var väldigt en skicklig taktiker och strateg och människokännare.
Det andliga blodsbrödrabandet är brutet en gång för alla, och det kommer aldrig att återknytas. Men Jamuka har ett övertag. Han är redan etablerad i klanhierarkin, har en god bakgrund och en stadig maktbas redan från födseln. När Temujin bryter med Jamuka nollställer han på sätt och vis sin egen ställning. Hur ska han lyckas bygga en mäktig armé, bekämpa Jamuka och bli utsett till superhärskare över alla mongolklanerna när han inte har något att komma med på stamtavlan? Steg 4. Rekrytera smart och toppa laget. Temujin har en lösning. Han letar efter sådana som han själv. Män som kanske inte har en självklar plats genom sin klan eller familj, men som är ambitiösa och duktiga killar. Temujin börjar belöna folk för deras kompetens istället för deras blodslinje. Och det här är en av hemligheterna bakom hans framgångar. För oss idag kanske det låter självklart att anställa rätt person för jobbet. Men i Temujins tid råder det, som vi vet, helt andra regler. Det är födslorätt och aristokrati som gäller, inte kunskaper och meriter. Den klan som Temujin nu börjar bygga upp är en helt ny sorts grupp. Och det här är ytterst radikalt. Och han lär vara en mycket övertygande ledare. För fler och fler börjar följa honom.
Man kan tänka sig att han hade väldigt stark vilja, det märks ju redan från. Alltså, om man blir faderslös i så unga år och ändå snabbt gör sig stark, så måste man vara en skicklig strateg. En slags människokännare och ha en vilja att leda och kunna leda. Han var helt klart väldigt hård och grym, men också bara om en hård och grym tid.
Men det är inte bara frivilliga som ansluter sig till honom. För i det hårda stepplivet är, som vi ju vet, strider, dödande och slaveri vardag för folket. Det normala är att när en klanledare besegrar en annan klan eller stam, så rövas folket bort och förslavas. Men Temujin har en lite annan strategi. Den går inte ut på att förslava, utan att få med folk på sin sida. Visst, han ser till att undanröja folk som är ett hot mot honom. Alltså döda dem. På så vis visar han också alla andra vem det är som bestämmer nu.
Det som märks i hans karriär är att han visste. Han gjorde rätt bedömning när han skulle fly, eller när han skulle slåss, eller när han skulle förhandla, och när han ska alliera sig och när han ska bryta allianser. Han liksom timing för såna här saker. Det måste man ju vara skicklig för att veta, för att göra rätt och vinna. Och han vann ju hela tiden. Han vann ju alla slag och strider och fälttåg han var med i.
Men för varje klan, stam eller grupp som han erövrar tar han in de överlevande under sina vingars beskydd. Om de erkänner honom som ledare, alltså. Och dessutom kollar han av vilka det är som kan något. Är det någon som kan skriva? Någon fiffig kirurg? Någon ingenjörsbegåvning? De mest kompetenta han hittar erbjuder han att få tjänstgöra hos honom. Och det är ett erbjudande de flesta nog inte kan motstå. Med tanken på alternativet. Döden.
De utmattade och illa tilltygade krigsfångarna står framför segrarna. Och i täten står den stora kanen och läser lusen av dem. Men den här gången är det inte bara den stora massan som han vill kuva. Nej, nu är han ute efter en enskild man. Den man som hade fräckheten att träffa honom i halsen med en av sina pilar. Kanen kräver att missdådaren träder fram. Eller att han levereras av sina kamrater. Men han behöver inte tjata länge. För ganska snabbt sträcker en man upp handen och bekänner att det var han som avlossade pilen. Ett sus går genom skaran. Är han från vettet? Det är ju som att skriva under sin egen dödsdom. Kanen kallar fram den skickliga bågskytten som heter Jebe. Mönstrar honom med sträng blick. Står tyst en lång stund. Och ger honom sen två alternativ. Antingen att bli avrättad på fläcken eller att svära trohetsed till kanen och slåss med honom istället för mot honom. För en så kompetent bågskytt som dessutom är modig nog att erkänna sitt tilltag vill Genghis Khan hellre ha levande och på sin sida än i en ruttnande likhög på ett slagfält.
Jebe blir sen en av de mest framgångsrika generalerna i den mongoliska horden.
Jag skulle säga att han hade faktiskt två sådana, Jebe och Subutai, som verkar vara jämnåriga och båda två var hans främsta generaler. Även Subutai var inte heller mongol, men extremt skickliga krigare, ledare. Väldigt lojala och dugliga, och det här speglade det mongoliska eller Genghis Khans system med meritokrati. Alltså duglighet och lojalitet är allt. Sen spelar det ingen roll vad man har för tro eller för etnicitet.
Och det är alltså så här Temujin jobbar för att få ihop sin skräckinjagande här av mongolkrigare. Vart han ändrar fram plockar han åt sig de skickligaste, oavsett samhällsskikt. Och förmodligen är det därför hans hord blir överlägsen alla andra. Och under de ganska många åren, ungefär 20 år, som går efter att han och Jamukha brytit med varandra, bygger Temujin upp sin armé. Den ska komma att uppgå till i runda slängar 100 000 lojala män. Och Temujin är i sin tur lojal mot sina män. Ja, i alla fall så länge han är nöjd med deras insatser. En kille som mördade sin egen bror redan som 10-åring har nämligen inga problem med att kapa huvudet av någon som skulle trotsa honom eller göra honom besviken. Inte ens om den här någon är hans bästa vän från barndomen, som han har svurit trohet. Ingen och ingenting är heligt nog för att stoppa planen om världsherravälde. För den som står i vägen för honom är förstås hans gamla vän, Jamukha. Kriget mellan dem har nu rasat i ungefär 25 år. Temujin har blivit starkare och starkare. De riktigt stora erövringarna ligger fortfarande framför honom. Men han har utökat sitt territorium rejält. Jamukha däremot ligger i underläge. Han har gjort några rejäla tabbar som har fått folk att bli lite tveksamma till honom. Det berättas bland annat att han har kokat 70 krigsfångar levande. Och att han skändar sina fienders lik på de mest skamliga sätt. Jamukhas grymhet i kombination med Temujins framgångar gör att maktbalansen skiftar över åren. Och år 1205 får deras livslånga relation ett definitivt slut. I det stora slaget om det mongoliska riket krossas Jamukha slutligen av Temujin. Jamukha är besegrad och förödmjukad. Tvingas att leva som ett djur på steppen med sina få kvarvarande anhängare. Precis som Temujin när han var barn och familjen blev utstött ur klanen. Jamukha fångas in av två av sina egna män och förs fram inför sin gamla blodsbroder. Och Temujin verkar ha lite plats i sitt hjärta kvar för Jamukha. För det första låter han avrätta de två män som lämnar över Jamukha. Undersåtar som förråder sin ledare går inte att lita på och förtjänar döden. Och för det andra viftar han med en vit flagga till Jamukha. Temujin tar till orda.
Låt oss följas åt. Nu när vi har återförenats borde vi påminna varandra om saker som vi har glömt bort. Väcka upp varandra ur sömnen. Till och med när du gav dig av och levde avskilt från mig var du fortfarande min lyckobringande, välsignade blodsbroder. Under dagarna av att dräpa och dräpas måste säkerligen ditt bröst och ditt hjärta ha känt smärta för mig.
Så sägs det att han säger. Men möjligen, och kanske förmodligen, har vi att göra med en efterhandskonstruktion. Nästan alla källor till Temujins tidiga liv kommer från den muntliga mongoliska hjälteberättelsen om honom. Och hjälteberättelser ska man alltid ta med en nypa salt. Men det sägs i alla fall att när Jamukha hör det här avlägger han en lång bekännelse och svär sin trohet till Temujin, Men istället för att be om nåd ber han till sist om att få dö på ett värdigt sätt. Och hans önskan blir självklart i verklighet. Temujin dödar sin bästa vän genom att knäcka ryggraden på honom. Det noblaste sättet att dö på. Jamoka begravs enligt legenden i det gyllene bälte som Temujin gav honom när de svor sin blodsbrödra ed. Och i och med Jamokas död är Temujin nu oomstridd härskare över ett rike som sträcker sig från Gobiöknen i söder till den sibiriska tundran i norr. Från dagens Kina i öster till dagens Kazakstan i väster. Det är dags att ta nästa steg. Och bli Genghis Khan. Härskare över precis allt. Och nu är vi tillbaka där vi börjar. I tigerns år, 1206. På stormötet Kurultai, shamanernas trummande och den suggestiva mongoliska strupsången fyller luften. Det här är ett historiskt möte. För det är här som Temujin, den lilla pojken som börjar med två tomma händer, blir Genghis Khan, som betyder ungefär ledaren över allt, bossarnas boss. Nomadstammarna på den mongoliska steppen är enade under honom. Och riket är alltså enormt.
Alltså som störst var ju på 1260, 70, 80-talet någonting. Och då ändå sträckte det sig från Stilla havet till nästan till Medelhavet. Från Persien till Sibirien, från Kina till Ryssland. Men stor del i mitten var ju ödemarker, ganska glesbefolkade.
Men i omvärlden utanför den mongoliska steppen lägger knappast någon notis vid att en ny barbarhövding är utsätts. Tidens stora kulturfolk som kineserna, perserna och europeerna kunde inte bry sig mindre om Genghis Khan. Inte än i alla fall. Men snart kommer de börja bry sig. Och det med besked.
De muslimska spejarna som närmar sig den kinesiska huvudstaden tittar förbryllade på sin karta. De har rest långt och de var helt säkra på att de var på väg åt rätt håll. Enligt alla beräkningar borde de sikta Chongdu nu. Men istället ser de ett snötäckt berg vid horisonten. Kartan åker fram igen. Det ska ju inte ligga något berg där. Men framåt måste de gå. Och när de närmar sig berget går det upp för dem att det inte är sten som är täckt med snö som de ser. Det är skallar med grinande ögonhålor. Kranier från människoskelett som ligger upptravade i högar, meter på meter. Och så slås de häpna besökarna av stanken som kommer från marken där deras fötter klibbar fast. Den är täckt av lager efter lager av ruttnande människokroppar. Och den vidriga stanken är som en smäll rakt i ansiktet. Bakom berget av dödskallar ryker det från resterna av det som en gång var den kinesiska Jin-dynastins huvudsäte.
Steg 5. Gå över lik för att få det du vill. Så nu står han där. Härskar över allt han känner till. Och sugen på lite mer. Och det är i stort sett nu som det börjar dyka upp lite fler källor om Genghis Khan än den mongoliska hjältesagan. För nu stöter han på andra folk. Folk som har en skriftkultur. För mongolerna har nämligen inget eget skriftspråk.
När hans rike börjar växa, när han börjar erövra delar av Ostasien mer och mer, så är det klart att ryktet honom sprids och många lockas dit. Vi vet att han och hans barn och barnbarn hade kinesiska ingenjörer och turkiska administratörer, persiska och till och med europeiska experter i sina led. Många, klart, drog sig till en världens största stormakt. Där fanns prestige, status, pengar att dra sig dit. Vi vet till och med att en engelsk korsriddare rekryterades också under mongoliska standarden. Ganska fascinerande. Och det är en del av den här pluralismen, att man inte gjorde skillnad. De som var lojala och dugliga tog man emot. Till och med en kristen engelsman.
Och nu är det dags att börja expandera ännu mer. I alla väderstreck. Det kommer att kosta för de folk som träffar på Genghis Khan och hans mongolgäng. 1200-talet är en rätt våldsam värld. Men även de luttrade 1200-talsmänniskorna är nog en smula förfärade över den kolossala brutalitet som Genghis Khan drar fram över Asien med. Berättelsen om massakrerna är många. Genghis Khan och hans hord av krigare är ökända och fruktade. Det sägs att den mongoliska herren mördar samtliga invånare i Chengdu, dagens Beijing. En stad med hundratusentals invånare. Stan plundras ner till minsta penal och sätts sedan i låger. I en hel månad brinner Chengdu. En lång påminnelse om mongolernas brutalitet. Och invånarna i den kinesiska staden är långt ifrån de enda som utsätts för Genghis Khan och hans hord. Redan innan han har blivit den store khanen visar han prov på exceptionell råhet när tatarerna, en annan stam på den mongoliska steppen, besegras. För att undvika hämnd för erövringen tar mongolerna till en obarmhärtig metod. Alla manliga krigsfångar tvingas gå förbi en vagn. Och alla som når högre än sprinten i vagnshjulet, som sitter på ungefär 90 cm höjd, avrättas omedelbart. När vandringen förbi vagnshjulet är klar finns alltså inga vuxna män kvar vid liv i tatarernas stam.
Mycket tyder på att mongolerna var extremt grymma i sin krigföring. Det förekom många massakrar. Samtidigt var hela den tiden väldigt grym. Vi vet att vid Jerusalems fall så slog man ihjäl alla man hittade, i princip korsriddarna. Vi hade stora massakrar av judar och religionskrig i Europa som var fruktansvärt grymma. Det vi vet specifikt om mongolerna och Genghis Khan att de var ofta extremt grymma just inledningsskede av fälttåg. Och det här var ju ren beräkning, alltså en slags psykologisk krigföring. Att enstaka överlevande kunde fly och berätta med skräck om vad som hade hänt. Och det fanns säkert en tanke bakom det, de var inte dumma.
Och brutaliteten visar sig också i behandlingen av den främmande lokalbefolkningen. De används i slagen som mänskliga sköldar. Eller egentligen mer som köttmurar. Tvingas att gå i främsta ledet och ta emot fiendens pilar. Det sägs också att mongolerna fyllde vallgravar med döda krigsfångar för att kunna kliva över vallgraven och inta städer. Genghis Khan och hans krigare går alltså bokstavligen över tusentals lik för att komma dit de vill. Och det låter han gärna sprida ut. Varje gång han har tagit i med hårdhandskarna låter han några leva och släpper iväg dem för att berätta om de livsfarliga mongolerna. Ryktet ska föregå honom. Låt alla få veta hur det går för sådana som sätter sig mot den stora khanen. Steg 6. Tänk efter före. Men det räcker inte med att vara extremt våldsam. För det är som sagt en våldsam kultur. Våldet är vardagsmat.
Steppområdena präglas av ständiga konflikter med olika falanger som ibland allierar sig, ibland så bröt man allianserna. Och det här ska ha hållit på under hela slutet av 1100-talet. Det dröjde ju till Temujin var över 40 år innan han hade egentligen enat hela Mongoliet eller östra Centralasiens stammar till en konfrontation som han ledde. Så det här präglar ju hela hans uppväxt, ständiga strider och konflikter. Bland annat med Jamukha men även andra stamhövdingar.
Det som gör att Genghis Khan lyckas med sitt tilltag, förutom att han har turen att dyka upp i en tid när det finns utrymme för en stark ledare och snåt sig makten, är en ytterst genomtänkt militärstrategi och en mycket välordnad armé. Råbarkade snubbar som är redo att roffa, slakta och våldta, det har det funnits tidigare på den mongoliska steppen. Men Genghis Khans armé är något helt nytt. Den är helt och hållet baserad på skickliga ryttare. För hela samhället på de eurasiska slätterna är baserat på hästen som fortskaffningsmedel.
Barn fick ju väl tidigt lära sig att rida redan 3-4-5 års åldern och de fick lära sig använda pilbågar väldigt tidigt för att jaga då förstås och ta hand om fåjordarna. Men det var ju även väldigt effektivt i krig att vara en skicklig ryttare och skicklig bågskytt.
I allmänhet är det kvinnorna som är barnens lärare i konsten att bemästra både hästar och vapen. För de mongoliska kvinnorna är inga känsliga blommor utan kan både slåss, hantera vapen och rida i kapp en fiende. Så barnen får öva på att rida och skjuta pilbåge. Målet är att kunna skjuta en fågel i flykten, sikta rätt och avlossa pilbågen precis i det ögonblick som hästen har alla fyra hovarna i luften under galoppen. Men just ryttarkonsten är förstås inte unik för Genghis Khans armé, även om man förstås värvar de skickligaste hästkarlarna kan hitta. Nej, det som särskiljer hans mongolhord från andra arméer är just att den inte är en oorganiserad röra. Temujin inför år 1203 ett mycket uppstyrt system för hur mannarna ska ordnas.
Under de här snabba fälttågen så tog man krigsfångar och ofta lät man dem fylla luckorna i sina de här enheterna. Om man har en enhet på 10 man och 2 av dem har stupat så ersätter man dem med 2 tillfångatagna turkar eller perser som får då anpassa sig. Och när de sprids ut på så sätt kan de inte göra en myteri heller utan de får bli en del av de här enheterna och lära sig språk och rätta in sig helt enkelt.
Och om lojaliteten skulle svikta så finns det regler som kan avskräcka från svek. För om en man avviker eller på annat sätt överger sina barn om 10 man, då avrättas hela gruppen. Likaså om männen lämnar en skadad soldat bakom sig, då stryker de övriga 9 med. Man kan säga att Genghis Khan styr sin armé med både smekningar och slag. 10 arbaner om 10 man med en ledare vardera bildar en sagun på 100 man. Även där väljs en till ledare. 10 saguner bildar i sin tur en mingan med 1000 man. Och 10 minganer blir tillsammans en tuman, en division på 10 000 man. Ledaren för varje tuman utsågs av Temujin personligen. Ett sånt ledarskap kräver sin man. Den här uppstyrningen gör att mongolhorden blir ett väloljat maskineri.
Det sägs ofta att de kom som horder, som myror, gräshoppor, enorma oräkneliga mängder av mongoler. Men förmodligen var det inte så. Jag tror inte de var speciellt många. Vi vet att det bodde inte många människor där. Men eftersom de var så extremt rörliga så trodde man att de var så många. Man kunde vara i en stad och plundra, sen kunde man nästa dag vara 10 mil därifrån och leverera drabbning mot en styrka, och sen nästa dag så kunde man vara ytterligare 10 mil därifrån och plundra en annan region. Och då trodde ju folk att förmodligen att det här var olika grupper, men det var samma grupper som rörde så extremt snabbt. Vi vet att de kunde rida 10-15 mil på en dag.
År 1203, när Temujin genomför den stora omorganisationen av armén, uppgår den till ungefär 80 000 man. Och den kommer växa under åren som ska komma. För erövringarna kommer bli fler och fler. Att erövra andra nomadsamhällen, det är en sak. Men när insatserna börjar bli högre, när Temujin väl har blivit Genghis Khan och ska lägga under sig hela världen, måste han ta sig an mer välrustade fiender. Och det krävs listiga strategier för att vinna striderna.
I kolmörkret på den karga steppen har den mongoliska herren slagit läger. Soldaterna har sadlat av sina hästar som står och frustar vid vattenbehållarna och är i färd att förbereda för nattlägret. Befälhavaren för varje sagun, ett kompani om 100 man, ger order till sina män att tända eldarna. Men inte bara en eld var. Nej, minst 3 eldar, en bit ifrån varann. Mongolerna skrider till verket. Elddonen tas fram och den torra ljusbildningen som ska tända brasan staplas upp. Så tänder de på. På ett säkert avstånd håller fienden spanare koll. De kan först bara ana i mörkret att mongolerna har anlänt. Men så ser de havet av lägereldar som plötsligt flammar upp. Hur många är de egentligen? Det där är ingen liten armé. Rädslan sprider sig hos spejarna som skickar bud till sina kommandanter. Mongolerna är här. Och de är oräkneliga. Det här kommer inte sluta väl.
Ja, Genghis Khan har många trick i rockärmen. Säg vad man vill om hans något respektlösa inställning till andra människors liv, men han är en enastående militärstrateg. Ett annat av mongolernas knep är den fejkade flykten.
Och man ofta red fram mot motståndaren, sköt pilar, sen låtsas man fly. Och ibland trodde då motståndaren att de hade givit upp och vunnit slaget. Och då sätter man fart för att själv ta byte och ofta då splittras eller skingas motståndaren den här jakten på de flyende mongolerna. Och sen så slår fällan igen, då har man andra trupper som ligger och väntar och gör ner fienden.
Och den mongoliska horden gör sig också känd för att kunna klara sig i dagar, av veckor utan mat. Deras hästar är ston. Och soldaterna lever av deras mjölk. Om det är ont om jaktbyten eller kött från slaktade hästar har de en speciell taktik som gör att de ändå får i sig näring. De gör ett litet snitt i nacken på sin häst och tappar den på blod som sen blandas med hästmjölken. Sörjan av blod och mjölk dricker de sen och verkar klara sig bra på den rätt länge. Och med sin tajta armé expanderar så Genghis Khan sitt välde i alla väderstreck. Stad efter stad, område efter område faller i mongolernas händer. Riket breder ut sig över hela Asien, mellan Stilla havet i öster till Kaspiska havet i väster. Och när de erövrar områden västerut och tar kontroll över Sidenvägen får de tillgång till världens härlighet. Plötsligt lever mongolerna i ett överflöd de inte tidigare kunnat drömma om. Men hur lyckas man hålla ihop ett sånt rike? Det finns ju knappast någon utbyggd infrastruktur eller tydligt politiskt system som kan hålla imperiet under kontroll. Men Genghis Khan gör sitt för att skapa struktur i sitt rike. För att kunna hålla koll på vad som händer och kunna kommunicera med sina generaler inrättar Genghis Khan ett slags postsystem. Ett nät av stationer med kurirer täcker det mongoliska väldet och meddelanden kan snabbt skickas över hela imperiet. Han stiftar också lagar som ska gälla i hela det mongoliska väldet.
Det är ju inte så mycket likhet med dagens lagar. Man kan tänka sig liknande Moses 10 bud och sånt där med ett antal kärnfulla budskap. Men det handlar om religionsfrihet, men det handlar också om förbud mot stöld och mot kvinnorov och de här sakerna som har liksom präglat hans uppväxt. och straffen är ganska brutala och hårda. Man kan ju tänka sig att hans uppväxt präglade honom ändå, den liksom allas kamp mot alla som var, att han värdesatte ordningen, att han skapade en statsapparat.
På så vis får man säga att Genghis Khan faktiskt är en ganska tolerant härskare. Så länge folk bara gör som han säger och är lojala, så kan de förhållas med lite av varje. Och det funkar. Riket håller ihop och Genghis Khans hord fortsätter krossa varenda här var de än möter dem. Från Himalaya till Kaukasus, mellan floderna Indus och Volga. Ingenting verkar kunna stoppa Genghis Khan och hans mongoler. Men det finns en fiende som vi alla är chanslösa mot. Och hur har det nu gått? Jo, Genghis Khan har nu stegvis tagit sig till toppen. Han har ett mongolrike som är 13,5 miljoner kvadratkilometer stort. Men det har kostat. Och de som har fått betala priset är förstås alla de människor som hänsynslöst och brutalt röjts i vägen. Och nu snackar vi miljontals döda. Forskare uppskattar antalet till runt 15 miljoner under bara 5 år av Genghis Khans erövringar.
De flesta källmongolerna är ju skrivna av deras fiender. De hade intresse av att liksom överdriva hur många de var och hur grymma de var. Annars skulle de inte förlorat. Liksom. Men samtidigt finns det också forskare som säger att det var väldigt blodigt och väldigt många människor dödades. En av de här europeiska resenärerna, Carpini, när han red över ryska steppen så han låg liksom människoben över, liksom, runt om. Rester från slag där man hade slagit ihjäl jättemånga människor. Det finns liksom sådana exempel på att det sannolikt var väldigt många som mördades.
Så sammanfattningsvis. Hur gjorde då Genghis Khan för att uppnå sitt världsherravälde och bli en sån skicklig imperiebyggare? Jo, han gav blanka fan i blodsband och svågerpolitik. Han hade backning av en trogen tjej, men såg till att hans avkomma fanns precis överallt. Ofta genom våldtäkt. Han hade en ruskigt bra timing och visade sig vara en jäkel på rekrytering. Han hade noll problem och bokstavligt talat traska över lik. Och dessutom hade han en militärstrategi av sällan skådat slag som slog knockout på fiender i alla vädersträck. Och så går det till när man bygger upp ett världsherravälde.
Den enkla kärran som drar kistan med den vitklädda kroppen rullar fram över slättlandskapet på sensommaren år 1227. I täten vajar den traditionella andeflaggan. Hästsvansen som under hela hans liv varit en symbol för naturens styrka och energi. När en krigare är död lever hans själ kvar i andeflaggan och nu svänger den fram och tillbaka i augustivinden. Bakom kärran lunkar en häst med löst hängande tyglar och en tom sadel på ryggen. I 3 dagar har han varit död. Och nu är processionen på väg att begrava den enkelt klädda kroppen. Den är insvept i vit filt, fylld med väldoftande sandelträ och ligger i en kista som är ihopbunden med 3 gyllene remmar. Temujin, den chanslösa lilla pojken som blev Genghis Khan, är på väg till sin sista vila. Shamanen som rider bakom kärran stämmer upp i en klagande strupsång och det suggestiva ljudet från hennes sorgevisa rullar ut över den hårda steppen. Den stora härskaren är död.
Ungefär 70 år gammal lämnar alltså Temujin, eller Genghis Khan, jordelivet. Men mongolväldets tid är inte över. Hans barn, både döttrar och söner, kommer att ta över efter honom. Och riket kommer att expandera ännu mer. Men den legendariska Genghis Khan går till historien som den största mongolhärskaren. Motsättningarnas man. Å ena sidan den nyskapande ledaren med moderna idéer. Å andra sidan analfabeten från steppen med miljontals liter blod på sina fingrar som besegrar tidens stora kulturer. Genghis Khan är idag Mongoliets stora nationalhjälte. Han pryder deras sedlar och står staty i Ulaanbaatar, landets huvudstad. Men hur blev det så? Hur blev en blodbesudlad tyrann ett nationalhelgon?
Jo, men det är klart det är deras stora liksom, bidrag till världshistorien, om man får använda ett sånt ord. Det är klart att det är en slags nationalhjälte. Jag menar, vi vet att Gustav Vasa var inte så särskilt trevlig heller mot danskar, men det är vår nationalhjälte. Så att, och på lagom ett långt tidsavstånd är det väl lätt att ha överse med de här kanske mer negativa aspekterna.
Du har lyssnat på P3 Historia med Cecilia Dyringer, Pablo Leiva Wenger, Nils Svennem Lundberg, Tove Palén och Martin Engborg.
P3, Sveriges Radio.